Hey everybody, this is Jordan Rudess from Dream Theater and Liquid Tension Experiment, and you're listening to Alex Room Service.
Vaya con Dios, gott folk, och så var det här med att om man får feeling och poddar en dag när man inte ska podda så får man äta glass efteråt. Det är en obestridlig sanning och ett faktum som jag gärna lutar mig mot. Jag hade tänkt göra en midsommarpodd genom att spela in den podden på midsommarafton. Vilket är imorgon. Det spelar ingen roll för dig som lyssnar nu kanske, men imorgon är det midsommarafton och det är nu kvällen innan midsommarafton, det vill säga midsommaraftonafton. Eller hur man nu ska uttala det. Och jag har gått och tänkt på Black Sabbaths Live Evil hela dagen. Och tänkt att det här måste jag göra någonting på. Och det har jag gjort nu. Eller ska jag strax göra i alla fall. Välkomna tillbaka till Alex Room Service som idag tar sin konsumentupplysning på allvar. Det finns ju mycket spök i världen vad gäller såna här dyra deluxeboxar och så vidare. Och jag tänkte vi ska ta ett litet nappatag kring dem. Några av dem som inte är Kiss-relaterade. Jag har ju gjort Creatures of the Night-box-specialen. Gjorde jag Destroyer också? Det gjorde jag kanske inte. Jag nämnde säkert den. Och nästa Kiss-box verkar av allt att döma bli första skivan. Och jag tänker att de kanske släpper den till årsskiftet eller någonting. Så får vi se om den innehåller någonting. Jag tyckte Destroyer-boxen var okej. Okay. Jag tyckte Creatures of the Night-boxen var mycket bättre än Destroyer-boxen. Så jag hoppas nu att då, om det nu blir första plattan, eller vilken platta det nu blir, att den blir så pass mycket bättre än Creatures som Creatures var bättre än Destroyer, om ni fattar. Tyvärr lär den ju bli dyrare också. Och det är ju det här med pengarna som är mitt största abor i detta. För ungefär 20 år sedan började komma såna här lite deluxe-CDs som var dubbel-CDs, trippel-CDs i lite plastfodral. Jag vet, alla Depeche Mode-skivor kom, det kanske inte är så länge sedan, kanske 15 år sedan. Jättefina deluxe-utgåvor med live-grejer och en DVD och lite sånt. Och de var inte så hiskeligt dyra. Genesis gjorde likadant. Black Sabbath gjorde faktiskt likadant. Det kom, de tre första kom och lite, med lite demos på och även Eternal Idol och Born Again. Och så vidare. Och de, alltså, grejen var, de var ganska fina och ganska välinformerade booklets. Och innehållet var bra. För oss toksamlare så var där inte jättemycket att hämta. Lite var där att hämta, men inte jättemycket. Men det var ändå, det var roligt att få demos med Black Sabbath från första och andra och tredje skivan och sådär. Det är ju alltid roligt. Men sen hände ju någonting, musikvärlden har ju blivit lite märklig nu. För det känns som att skivbolag idag försöker verkligen krama ur det sista på det skivmarknaden. För det är, vi är ju i slutet av en era, det är ju helt självklart. Om 10 år är det ju ingen som lägger pengar på skivor längre, för då är ju alla vi döda eller pensionärer. Och det är ju vi som köper, det är ju inte 22-åringarna, de har ju inte råd att lägga 5000 spänn på en Kissbox. Eller 4000 eller vad det är. Men vi har ju den här hårt arbetande medelklassen som är i 45-55 års åldern. Och som sagt, om 10 år så finns ju inte skivmarknaden. Den finns ju knappt idag och om 10 år finns det ju inte alls. Det är, för mig är det helt självklart när Depeche Modes nya skiva på LP kostar 649 för en ny skiva. Det är ju, ja. Det får någon annan reda ut det ekonomiska i det. Jag ser inte vinsten. Jag ser ju vinsten att folk, om folk köper eländet. Men jag ser ju också att Gene Simmons valt reas grovt nu. Bara för köpare i USA. Och du får ju inte hela den här jättelådan eller eventet. Men du kan, som han lovade då dyrt och heligt för 5 år sedan. Den här kommer aldrig att säljas ut. Jo, det är precis det de gör. För de sålde ju inte ens hälften till det priset. Liksom. Så, och det är väl där vi hamnar. Jag vet inte om alla de här Creatures och Destroyer-boxarna med Kiss är slutsålda och så vidare. Men ja, om vi tittar på Beatles-boxarna. Så, det som också har hänt, det var det jag skulle komma till. Det som också har hänt är att de blir, i vissa fall blir sämre. Beatles-boxarna har ju konsekvent blivit sämre och är numera ett hån mot Beatles-fans. Eftersom då första boxen var väl Sgt. Pepper, så den var ändå ganska okej. Och sen kom White Album, och det är nog den bästa egentligen av boxarna. Men sen Abbey Road och Let It Be, där är så lite extra material i dem. De är stora som hus, men det är så lite extra material i dem. Så att de betingar ett högt pris, men de är inte värda det. Det är till och med så illa att de gör nya låtsas-EPs med på CD i en CD-box. Alltså en CD med 4 låtar på. Eller att de gör sån här, de gör 2 CDs med outtakes. Ja, men innehållet är 30 minuter per CD. Så det hade passat på en. Och med Beatles, säg vad man vill, där finns det outtakes. Fyll 2 CDs med outtakes. Alltså 80 plus 80 minuter. Men nej, de har faktiskt, jag har sålt av mina Beatles-boxar förutom Sgt. Pepper, så jag sparade den av nostalgiska skäl. Men jag har sålt av de andra därför att jag har hellre de japanska bootleg-boxarna, för de samlar ju på sig allt material som finns. Ni ska se Sgt. Peppers-boxarna, de heter Six, One Down, Six to Go, 2 volymer, 12 CD-skivor, samtliga kända outtakes i kronologisk ordning. Så jäkla snyggt, och de har gjort likadant med White Album, A Doll's House heter den utgåvan, och jag tror Abbey Road har också kommit. Men de har inte pallat köpa. Men de gör ju det på riktigt. De gör ju det man vill höra liksom. Sen att det inte är gångbart kommersiellt då på Ginza att släppa 12 CD-outtakes från Sgt. Peppers, det fattar jag det med. Men man kan göra det mycket bättre än vad de gör just nu. Jag tycker det är synd. För jag tycker det är coolt med Beatles-boxar. Jag gillar ju Beatles till viss del. I alla fall då sen de slutar spela live och börjar knarka rejält. Då blir de bra. Nåväl, det är inte Beatles vi ska prata om, utan det som har hänt är ju, dels har det kommit en Black Sabbath-box till Live Evil, som jag hade jättehöga förhoppningar på, som inte alls infriades, men den är inte värdelös. Och sen har det kommit 2 Alice Cooper boxar i att ta i, men deluxe-utgåvor av Schools Out och Killer, och de ska vi också prata lite snabbt. Vi kan ta dem först, Dumlekola. Vi kan ta Alice Cooper och grejerna först, för de är ändå, de är så pass små, men innehållet är så pass stort. Ursäkta att det smaskas. Det var gott. För den icke-invigde så släpptes det på 70-talet 2 skivor med Alice Cooper som heter Killer och Schools Out. Killer kom först och sen kom Schools Out. Båda kom 72. Och nu har de då släppt de här i 2 deluxe-utgåvor med informativa booklets, hyggligt, och extra material. Så skivan är remasterad, hipp hurra, men där är en extra skiva i varje. Och sen finns de då på LP, och då kostar de 1 miljard. Och så är det trippel LP, och så får man ändå inte alla outtakesen, tror jag. Det spelar ingen roll. Jag köper, när det är kompletta soundboardkonserter och sånt, då köper jag det på CD, för det vill jag ha digitalt. Och lyssna fint i hörlurar. Jag vill inte ha Kiss Des Moines 77, vill jag inte ha på LP, utan det vill jag ha på så bra och högupplöst ljud som möjligt. Så Killer och Schools Out, och på Killer-skivan så får vi då som extra material, förutom Killer, jag bryr mig inte om studioplattorna, det får ni lyssna på själva. Men som extra på skivan, extra skivan, får vi en komplett soundboardkonsert ifrån Marisol-festivalen i Puerto Rico i april 72. Detta är en så kallad hårdad bootleg sedan många år. Läckte ut faktiskt och har släppt på bootleg LP och så vidare under åren här nu. Jag har väl haft det i 20 år eller någonting. För 10 eller 5 år sedan läckte den ut. Och har sålts på Ginza faktiskt. Men nu har de släppt den själva här. Och det är en jäkligt fin konsert. Från april 72. De spelar en knapp timme. Och ljudet är bra. Det är mixat. Riktigt mixat ljud. Det känns nästan som en liveskiva stundtals. Det enda som är konstigt med den är att de har, precis på denna och på konserten som är bonus i Schools Out, så har de faktiskt klippt introt. Han säger någonting i stil med "Now are you ready for the legendary Alice Cooper?" Men på både på Marisol-festivalen och på Miami som är på Killer-skivan, så är det bara "the legendary Alice Cooper" som har klippt introt. I övrigt tror jag det är komplett. Jag har inte analyserat dem så här stenhårt mot mina bootlegs. För jag kommer inte att bry mig så mycket. Jag har lyssnat ordentligt på utgåvorna som har kommit, och jag är jättenöjd med dem. Den här Marisol-festivalen är en bra spelning, och vad har vi, 10 låtar? Ja, precis. tre låtar följt av tre outtakes faktiskt. You Drive Me Nervous, Under My Wheels och Dead Babies. Problemet med Alice Cooper-utgåvorna, båda två, är att där finns ingen som helst information om outtakesen. Där är liksom information om skivan och om låt för låt, då Killer-skivan till exempel, så får alla de som spelar det hyggligt nygjorda intervjuer, tror jag. Så berättar de om tillkomsten av låtarna. Och sen får vi om konserterna, också låt för låt, och det är helt poänglöst, för det är ju samma låtar i princip. Plus att det på båda konserterna är nästan samma låtar. Alltså det är samma låtar på konserterna som det är på studioskivorna. Och det är samma låtar på båda konserterna, för de är inspelade samma år. I princip samma. Så att där är det helt poänglös information. Det finns ingenting att hämta överhuvudtaget, tycker jag, i dem. Där de går igenom låt för låt på konserter. Jättemärkligt. Plus att de då inte går igenom och skriver varför vi får de här tre outtakesen på You Drive Me Nervous, Under My Wheels och Dead Babies, och vad är det med dem, när är de gjorda i tiden, är de tidigare eller efter, eller vad var det som gjorde att det här är outtakes och så vidare, sånt som jag går igång på med datum och sånt, ingenting sånt alls överhuvudtaget. Men man kan ju lyssna och så kan man tycka, fan, det är ändå coolt, det är tre Alice Cooper outtakes, jag blir lite lyckligare i mitt liv om jag får lyssna på dem än om jag inte får det. På Schools Out-skivan har vi samma sak, hela skivan, följt av en konsert från Miami i maj 72. Det här är lite synd. Nej, det är inte synd. Miami är ett bra gig. Det är faktiskt ett bättre gig, eller roligare gig, än Mariusholfestivalen. Framförallt är det komplett. Botläggen som jag hade, och som jag tror är den som fanns ute, klippte i näst sista låten Schools Out. Men nu fick vi hela Schools Out och Is It My Body extra numret. Så vi fick 10 låtar här också. 60 minuter lång konsert. Och återigen så kan man läsa om alla låtarna på studioskivan. Det är en ganska trevlig läsning. Och sen kan man läsa om, och så står det nästan samma sak om då låtarna. Be My Lover, You Drive Me Nervous, Yeah Yeah Yeah, I'm 18, Halo of Flies. Det är ju samma låtar som på den föregående konserten. Och det står det typ samma grejer. Helt meningslöst. Men här får vi då fyra stycken två singelversioner. Schools Out och Gutter Cat, som är annorlunda versioner. Eller annorlunda mixar än det som är på studioskivan. Gutter Cat var kul faktiskt. Och sen får vi en helt annan version av Alma Mater, som på senare har blivit en av mina favoritlåtar faktiskt. Det trodde jag inte när jag var yngre. Jag har alltid tyckt Schools Out var en ganska svag, eller inte alltid, men jag har länge tyckt Schools Out var en ganska svag skiva. Nu är den i mina favoriter. Det är lustigt hur man kan förändras. Men Alma Mater, skithäftig annan version med annan text och så vidare. Och sen en tidig version av Elected, som fortfarande låter som Reflected på Prettiest For You-skivan. Varför får vi inga datum på det här? Det hade ju varit skitspännande att veta exakt när Elected och Reflected-versionen här är inspelad. För den kom ju med på Billion Dollar Babies nästa skiva året efter och så vidare. Men ingen sån information alls. Man får bara lyssna och så, ja, det här var ju kul. Varför har ni inte skrivit ut någonting? Så himla synd. För de har ju garanterat tapeboxarna kvar eller någonting. Istället för att skriva, det är så poänglöst om man läser om konserten Miami. Halo of Flies. This is the song the band wrote to show the world they had serious musical chops. Och så skriver de om låten. Men det har de gjort på två andra ställen i förra bukleten också. Det är så jäkla meningslöst. Miami då. Ja, men det är ett bra gig. Det är ett soundboard-gig som är inspelat. Det står faktiskt här i början att reklamen för giget var The last performance ever of Killer, filmed and recorded for history at the air-conditioned Miami Hialeah Frontem. Så det här var inspelat och filmat faktiskt. Det finns ju flera minuter film från detta giget ute när Alice hängs och lite sånt. Som alltid har hetat, botläggen för hette New York Comac Arena 720422 eller någonting. Och likadant filmen då, 5, 7, 8 minuter, skulle också vara den här New York Comac Arena. Men det visade sig att det var Miami. Så det är ju roligt att datumet är rätt ändå. Det får man ju vara glad för. Hialeah Frontem var ju dessutom gigget som, eller stället där Tommy Bolin spelade sitt sista gig. Han var förberedd till Jeff Beck där i december 76. Han kom ju från Miami. Så det var, ja, anrik arena. När jag var i Miami, vi skulle åka kryssning för några år sedan, så jag ville se den arenan, men det gick inte att lösa, för den låg fel till för oss. Jaja. Be that as it may, no doubt that it was. ganska roliga. CD-utgåvorna är lätt värda pengarna, tycker jag, på Alice Cooper. Vinylerna tycker jag inte är värda pengarna. Jag tror Schools Out kostar nog 1000 lapp för en trippel-LP. Och då får man ju trosorna och sånt till, men det får man ju, du kan ju hitta ett amerikanskt original med trosor och sånt för 500 liksom. Så en nypress är ju ändå bara en nypress. Så CD-erna är definitivt värda 250 spänn eller vad de kostar. Det tycker jag. Jag hoppas de släpper fler. Det har ju kommit en Billion Dollar Baby sen innan, och där var ju också en konsert kompilerad av två soundboards. Så med lite tur så får vi kanske något lite senare. Det hade varit roligt att få, ja, varför inte Welcome to My Nightmare och From the Inside. Och ja, det finns ju många skivor med Alice man skulle vilja ha. Typ alla fram till och med Last Temptation. Sen var det här med Black Sabbath då. Jag berättade om de här dubbel-CD-skivorna som kom för några år sedan. Och de är definitivt, de är fina och booklettarna är bra, informativa med datum, och man blir lite så, ja men det här är ju kul. Det här är mycket att lära sig här. Och de är inte så himla dyra. Alltså återigen, det var det handlar om. Sen kom vi till den här världen där allting ska vara stora boxar som tar jättestor plats i hyllan, för det ska vara mycket att pilla med. Tydligen är det någonting som vi medelålders män vill göra. Vi vill sitta och veckla ut affischer, vi vill pilla med tygmärken, knappar, vi vill pilla med klistermärken. Alltså, jag vet inte. Världen är märklig. Vi kan väl vara överens om det. Den är märklig. Men för några år sedan så kom då den första större boxen med Sabbath, och det var Paranoid. Är det 50th anniversary? Då var det väl 2020 den kom. Innehållet i den, självklart studio, alltså det är ju ständigt denna studioskiva, för det är ju därför man köper en box för 1000 spänn, det är för att få höra studioskivan som vi har i 180 olika utgåvor en gång till. Men jag förstår ju det på något sätt. Men det är också lite märkligt. Nåväl, Paranoid var med, och den var med i sån här Quadramix också, för den kom ju i någon form av Quadramix. Och så var det lite böcker och picka och veka. Sen var det två CD-skivor med soundboards. Den ena var Bryssel 70, klassiska videofilmen som många tror är Paris fortfarande. Men det är ju motbevisat sedan länge att det definitivt inte är Paris. Det är filmat på Teatre 140 i Bryssel, början av oktober 1970. Ingenting annat. Och det är ju bra ljud på den. Du gissar att de har haft tillgång till någon form av master. Men oklart vilken. Men det är ändå, ja, Bryssel 70. Jag har hört den så många gånger. Däremot så var Montreux 70 med. Montreux 70, soundboardkonsert från augusti, läckte ut i MP3-form och har aldrig kommit lossless i större samlarkretsar. Läckte ut kanske för 7 år sedan, ett par år innan den här boxen kom. Så det är ju självklart att det hänger ihop. Och då fick vi en komplett soundboard från 1970 med Black Sabbath. Och det kan vi ju ändå aldrig få för mycket av. Jag ska säga, jag kan läsa upp låtarna här så att vi har dem i färskt minne. Intro, naturligtvis. Paranoid, NIB, Behind the Wall of Sleep, Iron Man, War Pigs, Ferris Wear Boots och Hand of Doom. Så de kör inte en timme, en knapp timme är det de kör. Men vi är jätteglada för det vi har fått. Jättebra ljud var det på botläggen som läckte ut. Och på den officiella då som var med i Paranoid-boxen så är det ytterligare lite bättre ljud, lite klarare ljud. Men de har klippt bort 4 minuter. Det här var ett sånt gig där de hade problem med stämningen. Inte mot publiken, utan med instrumenten. Och därför fick de stämma upp och sånt mellan låtarna, och det är ganska lång tid mellan låtarna emellanåt, så att de har lyckats förkorta en 51 minuter lång inspelning till 47 minuter på den officiella. Nu är detta ju inget som drabbar någon egentligen. Man kan ju vara purist, jag är ju purist, jag vill ha allting i lossless, jag vill ha det komplett. Jag vill inte att någon ska ha suttit och EQ:at, för det kan jag göra själv. Men man får ändå vara lite bra och dum i huvudet för att sitta och lyssna på ingenting. Alltså, jag vet inte hur många av er som har spelat i band, men det tråkigaste som fanns, det var ju att vara trummis och sitta och vänta på att gitarristen och basisten och andra gitarristen skulle stämma upp sina instrument. Man satt ju där, jag vill spela musik nu, men ni ska stå där. Nu, 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 nu. Det tog ju aldrig slut. Och att då sitta och lyssna på Black Sabbath från 1970, när de gör detta, det gör ju inte mig lyckligare, men det gör mig inte ledsen heller. Så jag lyssnar egentligen, ska jag vara riktigt ärlig, lyssnar jag helst på den som är officiell, för då får man låtarna och sådär. Men ibland så vill man ju fånga dagen och stämningen, och som jag har pratat om så många gånger, om varför jag lyssnar på bootlegs. Och då är det ju lyckligt att vi har långa, såklart. Det här tycker jag är minor tampering, om man ska kalla det för det. Det var ett engelskt uttryck som jag precis kom på. Alltså jag tycker att det stör ju inte konserten att man gör så här. Det stör mig mycket mer när man klipper om och klipper bort alltså delar av låtar och sådär, och tajtar upp och så. Det kommer vi till alldeles strax, apropå ingenting. För jag vill ha musiken som den lät den kvällen, annars så är det ju inte musiken som den lät den kvällen. Jag har ju själv fixat till God Gave Rock and Roll to You från Malmö 2010 med Kiss. De fick ju lite feeling där och spexade i den låten innan den kom igång igen efter gitarrsolot. Och det var roligt för dem, skittråkigt att lyssna på. Så jag har klippt till en egen, eftersom den släpptes som sån här soundboard, Instant Live eller någonting sånt. Så har jag klippt till en egen version där låten bara flyter, där det inte är en massa jox och tjafs och trams. Samtidigt varje gång jag lyssnar, nu är det inte jätteofta jag lyssnar på den, det ska jag inte säga. Det var roligare att klippa den än att lyssna på den. Men varje gång jag har lyssnat på den korta versionen så har jag tänkt, det här är inte rätt. Så här ska det inte vara, för det var inte så här det var på den kvällen. Men det är ju mer lättlyssnat. Fan också, jag får inte ihop detta, mitt huvud kommer att explodera. Det har det inte gjort än så länge. Men det kommer säkert någon dag. Och då hoppas jag att någon filmar. För det skulle jag vilja se. För jag blir svårt att se. Ja. Någon annan kan se. Lägga ut på YouTube. Där finns mycket bra grejer. Efter denna så har det kommit fler boxar med Sabbath. Paranoid kom först. Jag tror volym 4 var tvåan, va? Om den inte var det så kommer den att vara det nu. För det är den jag ska prata om. Eftersom den också var bra. Jag tyckte Paranoid-boxen var bra. Jag blev besviken först. Jag köpte inte den precis när den kom. Men det var faktiskt, när jag tänkte efter. En box med två soundboard-konserter ändå från 70 med Sabbath. Ska jag ha någonting med det här jävla bandet så är det ju det. Det är just, jag samlar inte på Black Sabbath mer än åren 69-70 och Seventh Star 86. Det är de enda två åren jag verkligen samlar på med Sabbath. Så kom volym 4 och den var ju mycket bättre än Paranoid-boxen. För i volym 4-boxen fick vi dels outtakes. Det är nu två CD med outtakes till och med, som man fick klippa ihop och lägga i kronologisk ordning, för att annars får man ont i huvudet när de delar upp det som de hade gjort. Men det var coolt, för det var massvis av datum och korrekt inspelningsinformation och sånt. Så det var faktiskt ganska enkelt att ändra lite i metadatafilerna så att de kommer i rätt ordning när jag ska lyssna. Och så att jag mår bra när jag lyssnar på Black Sabbath. Och sen så hade vi då det som jag vill prata om mest. En konsert från 73. Det spelades in två konserter 1973, London och Manchester, för en tilltänkt liveskiva. Den kom aldrig 73 eller 74, utan den släpptes 1980 under titeln Live at Last. Alltid haft en underlig mix. Jag gav den aldrig någon riktig chans när jag började lyssna på Sabbath i början av 90-talet. För jag tyckte den lät märklig, lite skränig och lite konstiga låtar. Det här med Cornucopia och sånt, det förstod jag inte riktigt på den tiden när jag var paranoid-influerad. Så jag gav den aldrig någon riktig chans. Jag lyssnade ett par gånger. Så det fulaste omslaget i mannaminne också. Så att, men här är då komplett new version av denna då, skulle det vara, och så vidare. Jag har analyserat denna rätt så hårt. Och jag skrev om det på Alex Roomservice Facebook. Men jag tänkte det är väl bättre att ta det i snack. För jag skrev nämligen ner min analys och lade ut, och folk tyckte det var okej. Och så jag tänkte, jag har tagit upp vad jag har skrivit här. Jag har inte lyssnat på den på ett tag. Men jag minns att det här är en fruktansvärt bra liveinspelning. Och jag är i princip övertygad om att det inte är från två gig som det påstås. Utan att det här är ett av de två gigen. Typ rakt av. Till att börja med så är då, nu ska vi säga här. Som utlovat kommer här en fullständig analys. Vad jag skriver mycket. Jag är nästan som att jag får betalt per ord. Skivan i volym 4-boxen är bättre mixad, har kompletta låtar och allt mellanjux intakt, saknar pålagt publikljud och verkar vara en komplett konsert rakt av. Observera, verkar vara. Den informationen har vi inte. Huruvida det är så, jag drar mina slutsatser, ni får dra era egna. I min lista, jag har ju en lista, jag har jättemånga listor, så står denna som London Rainbow Theatre 16 mars 73. Är det helt rätt? Vet ej. Är det delvis rätt? Absolut, för det var ett av de två giggen de spelade in. Jag tror det är rätt att detta är London-giget rakt av. Därför att på Sabbath Live-sida, alltså gamla, det finns en sida, förr fanns det en sida för oss Sabbath-samlare som heter sabbathlive.com. Och den påstod på sin tid, efter informationen som fanns då, det här är ju 15-20 år sedan, så påstod den att sida 1 på Live at Last skulle vara inspelad i Manchester och sida 2 i London. Det är inte helt oriktigt, men det är inte helt rätt heller. Jag tror det är så här att de använde sig till stor del av London-gigget som är det vi ska lyssna på här. Men vi börjar så här. Live at Last är 57:30 lång. 57,5 minut lång. Och denna nya då som är med i volym 4, den är 69,5. Så det är 12 minuter extra musik. Vad är det då vi lyssnar på? Jag går igenom låtarna i kronologisk ordning här. Tomorrow's Dream, helt ny version. Det är inte samma version som på Live at Last. Då gissar jag att Live at Last faktiskt... Tomorrow's Dream på Live at Last är från Manchester, tänker jag. För här är jag nästan säker på att det är London. Där är ett trumfyll på Live at Last som inte är med på denna. Och på Live at Last så slutar låten med Ozzy säger yeah, thank you. Och nu på denna London då som jag misstänker det så säger han yeah, we love you. Små analyser som gör livet värt att leva. Nästa låt är Sweet Leaf. Det är också en helt annan version på denna. Så att det är där jag mest misstänker att han kommer faktiskt lite rätt. Att sida 1 är inspelad i Manchester. Och så. Men Sweet Leaf är en annan version än Live at Last. Tony missar en ton i solot på Live at Last, och gör han inte här. Och Ozzy har några All Right och Yeah som skiljer och så vidare. Och Live at Last slutar med Ozzy med All Right, Thank You. Och denna nya versionen slutar med Yeah, We Love You, Right On. Men War Pigs, tredje låten, låtmässigt samma version som på Live at Last. Men på Live at Last är denna på fel ställe för den inleder sida 2. Återigen, om sida 2 skulle vara London, ja då är ju detta London, ja. Ni fattar, ni får dra, jag ska inte peka det i röven på folk, utan ni har fattat nu liksom att var jag vill komma. Det är också War Pigs som har jättepålagt publikljud. Hela Live at Last har pålagt publikljud, men det är på War Pigs det märks. Därför att det är ett massa på inledningen på skiva 2 eller sida 2 på Live at Last inleds med ett klappande och så vidare, och det finns inte här liksom innan låten börjar, utan det är bara här är bara en låt. Men en del av introsnacket är med på Live at Last och här är mer introsnack och sen är det samma version av låten. Och sen kommer Snowblind som är den tredje helt andra versionen och det är den sista helt andra versionen. På Live at Last så introduceras låten med We're gonna do a number off our volume 4 album. Och nu på denna här då som är från London är We're gonna do a number off volume 4. Han låter mycket högre här. Högre, ja kanske. Och det är en helt annan tagning då, en helt annan version än den som finns på den tidigare Live at Last skivan. Sen kommer Killing Yourself to Live och Cornucopia. Det är samma version här som på Live at Last. Ingenting att orda om, för vi kommer till Wicked World. Det här är ju det roligaste på hela den här boxskivan. Wicked World är på Live at Last, ska vi säga, 18:56 lång. Wicked World är, när den är komplett, och på London-giget 26:11 lång. Då är det så här, på Wicked World, på den officiella liveskivan då, de 18:56 minuterna, den börjar med låten Wicked World. Och sen kommer där en edit vid 5:20 där de går in i ett blues jam. Sen kommer en edit vid 8:47 där de kör lite av Into the Void riffet. Nästa edit 9:56 då vi går in i Sometimes I'm Happy-grejen som Ozzy sjöng när de jammade på 70-talet. 12.46 nästa edit som är Supernaut och trumsolo. Och 16.44 går vi tillbaka till Wicked World och låten slutar. Men som låten är på riktigt, när den är komplett och helt oredigerad, när det är hela Wicked World då, 26 minuter lång, då, de har delat upp det i spår, men det har inte jag gjort. Så här är det, första spåret är då, Wicked World börjar som vanligt, och på 5.20 så är det inget bluesjam, utan gitarrsolet bara fortsätter här, men på 5.56 kommer Orchid, instrumentallåten från Master of Reality. 8.47 fortsätter gitarrsolot. 12.32 kommer bluesjammet som de hade klippt till 5.20 på officiella version, eller tidigare versionen. 15.37 fortsätter gitarrsolot. 15.58 kommer Into the Void riffet. 17.05 Sometimes I'm Happy. Och detta spår 1 slutar på 19.56. Vilket gör att nästa spår är Supernaut och trumsolot. Och sen så kommer ytterligare tredje spår som är Wicked World-reprisen. Så här har vi helt plötsligt mycket mer gitarrsolo. Vi har Orchid i 2,5 minut. Som inte är med överhuvudtaget på Live at Last. Och vi har en annan ordning totalt sett på hela Wicked World. Det är alltså nästan 8 minuter mer Black Sabbath från 1973. Och det finns ju inget bättre. Efter Wicked World kommer konsertens avslutande del med Embryo Children of the Grave. De är ihopklippta på Live at Last, men de är två spår i denna boxen. Ja. Det här Embryo, det är så kort. Och så sista låten Paranoid. Det är samma versioner som på Live at Last. Men det är också, det är lite klarare ljud på denna. De har ju självklart mixat den lite i volym 4-boxen. För det är det man gör, det är lite det som är grejen också. Så det är jätteroligt att lyssna på denna, och man behöver aldrig lyssna på Live at Last igen, för den har låtar i fel ordning, och den har då, alltså låtarna i sig kommer i fel ordning gentemot konserten. Den är inte komplett, det är inte alla låtar på en konsert. Och sen så är det då hela Wicked World här på denna, och det är det inte på Live at Last. Så den här, volym 4 är den bästa Black Sabbath-boxen som har kommit. För där är jättemycket spännande material. Ingen kände till de här demosarna innan. Så vitt jag vet fanns de inte i outtakes och demos. Fanns det inte i samlarkretsar. Och liveinspelningen som är komplett då är ju också jättebra. Så att den är definitivt, det är den boxen med Black Sabbath som har varit mest värd. Och efter den så var man ju bara, vad kommer härnäst? Alltså det här kan ju bli hur bra som helst. Hur ska det se ut? Vad ska hända? Och så kom Sabotage-boxen och är helt värdelös. Den har ingenting i sig. Den har skivan Sabotage. Den har en livekonsert från Asbury Park 75 som är botläggad i så många år. Jag har haft den sedan slutet av 90-talet. Det är en King Biscuit-inspelning som är fantastisk. Inget fel på den, men de har till och med själva släppt ut delar av den redan i den här Past Lives-CD:n. Alltså, så jäkla onödigt. De måste ju ha material som är spännande. Och inte en enda demo är där heller i boxen. Det är bara studioskivan, livekonserten, och så är det en singel. Am I Going Insane eller någonting. Alltså de har gjort en singel på CD liksom. Helt poänglöst. Och den hade jag faktiskt inte tagit emot gratis om någon hade skänkt den till mig, för den hade tagit upp en plats i min hylla. Och min hylla numera är väldigt kurerad, ska jag säga. Där, det som står där, det är sånt som hör hemma. Jaha. Nu kom det en katt här. Vänta lite. Stig, kan du gå hit? Här kan du ligga. Efter detta så kom Technical Ecstasy-boxen, och den är lite bättre än Sabotage. Det är den. För där är lite, där är väl några outtakes. Ja, det är där. Där är ju rätt roliga outtakes faktiskt. Nu är det ju inte den roligaste skivan, men det var faktiskt lite råmixar och något sånt med lite annorlunda sångtagningar och sådär, som gjorde att den lät lite mer levande än vad studioskivan i sig gör. Det är inte min favoritskiva. Där har Sabbath tappat mig redan. Och Never Say Die ska vi inte prata om. Den äger jag nu inte ens längre. Eller det gör jag kanske. Men jag ska aldrig någonsin lyssna på den igen i alla fall. Men Sen släppte de en livekonsert som då är också en sån här jävla radioinspelning, om det var Fresno 76 eller någonting. Nej, inte Fresno. Det är någon av de där klassiska som har funnits ut i alla år. Och då, det var inte ens så att de hade en komplett version där, utan det är den timmen som finns liksom. Så det var också, det var en besvikelse, men demosarna var okej. Så ja, jag köpte inte den, utan jag fick filerna skickade. För man kan inte lägga, det är ändå 1000 spänn eller något sånt per box. Man kan inte lägga 1000 spänn på någonting som inte motsvarar, där innehållet inte motsvarar pengarna. Inte jag i alla fall. Och sen dess har det väl inte kommit fler, nu ska vi se. Sen kom det två märkliga deluxe-utgåvor av Heaven and Hell och Mob Rules i USA. Släpptes på vinyl och CD, och vinylen på Heaven and Hell var värdelös. Eller utgåvan av Heaven and Hell var värdelös. Ja, för Heaven and Hell och Mob Rules kom ju faktiskt på sån här dubbel-CD då för 15 år sedan också. Och där var Heaven and Hell värdelös, för det är bara singelmixar och någon enstaka live-låt, men inga demos eller någonting. Medan Mob Rules hade den här Live in London, Live at Hammersmith, som kom på Record Store Day vinyl på Rhino för många år sedan, som är skitdyr. Då la de den som ett bonus-CD på den här dubbel-CD:n med Mob Rules. Och den var ju värt, det var ju skitcoolt. En soundboard från Mob Rules, den mixar från 2 eller 3 gig, men det spelar ingen roll, det var ändå kul. Och det de gjorde nu, den här nyutgåvan som bara gick, jag tror bara gick att beställa dem i USA, där fick man en soundboard på Mob Rules som ingen visste existerade. Jag tror det var Portland eller något sånt. Hela gigget i skitkonstig mix. Verkligen så här, de har hittat en tape och bara dratt med den. Ingen multitrack eller någonting, utan bara jättekonstig mix. Och det är ju skitkul. Det är precis det som jag vill ha. Så att den var ju verkligen värd att skaffa fram. Sen fick man klippa till den för att gigget var så långt. Så CD2 som är konserten, det är alla låtar utom introt och första låten. För de ligger sist på studioskiva CD:n, eftersom de ändå la med hela gigget. Alltså, där gjorde de så många rätt. Förutom det här att de inte släppte den i resten av världen. För de gick väl inte att köpa i Europa. Man fick göra en sån här specialbeställning, tror jag. Men så kommer vi då till dagens historia. Som är anledningen till att jag gör den här podden. För jag ville så gärna att Live Evil skulle vara Black Sabbaths UFO, Strangers in the Night, eller Motorheads No Sleep Till Hammersmith. För de av er som undrar vad jag pratar om, så är det så att Motorhead släppte en liveskiva 82 som heter No Sleep Till Hammersmith, inspelad 80-81. Och när den kom i sån här deluxebox för något år sedan, då släppte de tre konserterna de hade spelat in rakt av. Alltså dels släppte de CD-skivan, eller vanliga skivan då, som man gör. Men de släppte de tre konserterna helt oklippta. Likadant med UFO Strangers in the Night live från 78 eller 79. Kom en jättefin box med typ 7 CD-skivor nu, där man fick hela vanliga skivan och de 4 eller vad det är konserterna som spelades in helt intakta och rakt av liksom. Och jag tänkte Sabbath. Okej, vilka gig var det de spelade in till Live Evil? Ja, det var väl Seattle, San Antonio, Dallas. Och någon till. Ja, oh shit, tänk den boxen. 10 CD-skivor med 5 kompletta soundboards från Mob Rules-turnén. Och så då vanliga Live Evil. Och så kom boxen. Och så Carl fick någon förhand på den, så han recenserade. Så jag frågade, vad var det för extra material? Ja, det var en ny mix på skivan. Jag vet inte om mitt ansiktsuttryck hörs. Men en ny mix på skivan. De sitter med råmaterialet kvar fortfarande. De har dessutom film, för det har läckt ut 25 minuter pro-shot från Mob Rules för många år sedan på VHS, som aldrig har släppts på något sätt, för de filmade ju 2 eller 3 av gigen också för att släppa en köpvideo. De sitter på hur mycket material som helst, och de har dessutom precis släppt en soundboard som ingen visste fanns då på en utgåva i USA. Men när de släpper en deluxe, super deluxe box för 1000 kronor eller 1100 kronor, så får vi 4 CD-skivor. 2 av dem är Live Evil 1 och 2, alltså den vanliga utgåvan, remasterad. Och de andra 2, det är Live Evil i en ny mix. Jag gav mig inte. Jag köpte faktiskt boxen. För ovanlighetens skull. För det är ändå ett Black Sabbath jag verkligen tycker om. Jag tycker om Bruce-tiden mer än Heaven and Hell faktiskt. Och Carl muttrar någonting om att ja, men där är nog lite mer mellansnack. Hurra! 1000 kronor för att höra Dio säga yeah, all right, thank you! Men nej, det var lite mer än så. Så jag satte mig, och det har jag gjort i eftermiddag faktiskt, här, med hörlurarna på. Och då har jag kört ordinarie utgåvan i vänster och den nya mixen i höger. Och det första som slår mig är att originalskivan går fortare. Låtarna går, alltså hastigheten är fortare. Så jag har fått dra ner hastigheten med olika procentsatser på samtliga låtar utom en. Vilket ju är lite lustigt. Och det tog lite tag innan man liksom, jag fick kolla varje låt i slutet så att slutet blev rätt, för då var resten av låten också rätt. Och så det var lite pillande med det här för att lyssna igenom det. Det tog mycket längre tid än de sedvanliga 85 minuterna att lyssna igenom den, just för att varje låt krävde lite handpåläggning. Men vad har jag hittat då? Ja, då, vi kan börja så här. Originalversionen av Live Evil är 83 minuter och 37 sekunder lång, i alla fall den här deluxe-utgåva vanliga CD-en. Den vanliga är ju inte... Den är ju den vanliga. Ja, det är därför det är den vanliga. Medan då den nya mixen är 86 minuter och 25 sekunder lång. Det är nästan 3 minuter mer. Tyvärr ingen musik mer. Det kan vi säga. Det är mer publiksnack och lite, eller ja, mellansnack och så vidare. Så vi får ingen extra låt och så vidare. Jo, lite på slutet. Men vi, ja, eller intro, men skit det. Men... Däremot, och så självklart så är ju nymixen, den är ju loudnessad så man kräks nästan. Liksom. Det, där är faktiskt lite dynamik på originalversionen. Den är inte alls dratt upp i det röda. Men nymixen är uppe hela tiden där. Så att där fick jag sänka volymen på den för att det skulle bli balans gentemot att lyssna på den gamla. Sen är det så här, den gamla, den har ju problem den här skivan. Det var ju väldigt dålig inspelning alla giggen. För instrumenten läckte till höger och vänster och så vidare. Och det var nog, sa de ju redan då, att det här var ju inte bra inspelningar. Så det var ju svårt att göra en liveskiva. Sen hade de då alla egoproblemen att de höjde och sänkte volymerna till varandra. Och den ena ville höras mer än den andra. Det där skiter jag lite i. Men det är en rätt så platt mix på den på originalutgåvan. Jag lyssnade lite när jag gick hem idag och bara lyssnade på den vanliga då på vägen. Och det är faktiskt en ganska dålig... Du kan inte äta mikrofonskyddet. Kom tillbaka här. Aj. Så. Det är en ganska tradig mix på originalskivan. Publiken är loopad på sina ställen som vanligt som man gjorde på den tiden. Och... Ja, den är som en lite tradig live-mix, va, på den tiden. Det är väldigt få live-skivor egentligen, om man ska vara riktigt ärlig, som har fångat det här lite dynamiska och så vidare. I alla fall inte denna. Den nya mixen är mycket bättre. Med det sagt är den inte bra alls. Det är faktiskt otroligt att de har ändå haft tillgång till mastertaperna. Att de inte kunde gjort ett ännu bättre jobb. För sången är förvånansvärt låg stundtals. Och det är, alltså, om ljudet är distant. Ni vet, när man lyssnar i hörlurar så är instrumenten och sånt långt borta på originalmixen. Så ligger de mycket närmare på den nya mixen. Och det är ju tiden man gör mixar idag. Det är ofta det som är en av de stora skiljegrejerna. När man mixar om livespelningar och studioskivor för den delen. Om man mixar om sånt. Men... En grej, alltså det är lika grötigt ljud på gitarr och bas. Det är liksom, det finns ingen jättetydlighet i det förutom när det är gitarrsolo, för då är det en ganska bra ton på Tony. Men det har han ju i sig liksom. Så det är det som är så jäkla märkligt, att de har haft tillgång till mastertapen men kunde inte lyfta upp gitarren bättre och göra den tydligare. Utan det är fortfarande det här. Det är rätt dåliga ljudet. Det är en dåligt inspelad liveskiva. Det finns ju riktiga soundboard som låter oändligt mycket. London-gigget låter ju bättre då. Det som har funnits ute sedan innan. Det är ju ett mycket bättre, roligare låta också för den delen. Men det är ett bättre gig, bättre inspelning. Och det är ändå bara en ren soundboard. Eller flera, det är flera gig. Men vi kan gå igenom låtarna lite snabbt så att ni får veta vad det är ni ska lyssna efter. Nu råder jag ingen att börja. Jag kan inte skriva upp hur jag gjorde de här, hur mycket jag drog ner per låt, för jag glömde anteckna det i hastighet. Men jag kommer att nämna vad som skiljer i tid och så vidare per spår. Och så får vi se. Om det är någon som har några frågor så får ni ju ställa dem. Liksom. Men jag gissar att ingen kommer att göra som jag, sitta med en version i ena örat och en version i andra örat och försöka hitta någon form av vätska i det. För det kändes... Ja, det var lite poänglöst. Nej, det var det inte. För då hade jag inte hittat detaljerna. Men det var lite tråkigt stundtals. Introt. E-515-2-0-0. Det är evil på teckenspråk. Nya mixen är 3:14 lång, den originalmixen 2:19. Så vi har fått en minut extra intro på nya mixen. Förinspelat. Ja. Är det bra eller dåligt? Jag vet inte. Men det var lite... Det, där är en minut extra i alla fall. Sen går vi in i första låten. Neon Nights. Okej, då har vi... Den är nästan lika lång. Det var så fruktansvärt lite som skilde åt så att... Den är 4:36 i original och 4:35 i nymixen. Så lite skilde. Det var alltså en sån procentsats jag fick sitta och leta efter. För här är inget extra mellansnack eller någonting. Men däremot är det en ny sång. Rättare sagt, jag gissar att nymixen har originalsången. Att det är det de har plockat fram. För det är där det skiljer sig lite, sång och gitarr. Det kommer vi till. För han sjunger lite falskt, Dio här. Och det är en annan, så det är på ett ställe, nämligen här vid Circles and Rings, Dragons and Kings, vid en minut in ungefär. Där sjunger han lite falskt, det på nymixen, men han sjunger helt annat sångspår på Live Evil-plattan. Så det var lite spännande. Då tänkte jag, okej, första låten, där händer någonting. Det är bäst att spetsa öronen, för det kan komma mer grejer, och det gjorde det. Redan direkt i NIB, nästa spår. Som är 5:09 lång i original. Och 5:51 lång på nymixen. Båda gitarrsolorna är helt andra tagningar. Jag gissar återigen att det är original från inspelningen. De flesta låtarna är väl San Antonio. Jag kommer inte ihåg vilken det är. Men det är helt andra tagningar. Så där är det, om det är överdubbat eller om de har tagit solo från någon annan kväll. Det kan jag inte säga. För det så mycket vet jag inte. Men när man lyssnar så är det två helt olika gitarrsolor som spelas på båda ställena i NIB. Plus att efter låten så är det 42 sekunder extra mellansnack på den nya mixen. Jo, så är det. Denna ska vara från San Antonio och NIB. Men sen så kommer presentationen av nästa låt. This is especially for you since you live so close to it. You are all children of the sea. Och då är det Seattle. Eller är det detta Seattle och det är San Antonio som är by the sea? Spelar ingen roll. Det är någon av någon och mellansnacket kommer till nästa låt i alla fall. Och nästa låt är då Children of the Sea. 6:08 i original, 6:34 på nymixen. Inga skillnader i musiken, men mer mellansnack igen. Han säger någonting om, ja han säger det att Seattle is the best crowd. Ja, som vanligt. Nästa låt heter Voodoo, en av mina favoriter. Fy fan, när han körde den 2005 var det sån här heavy metal Christmas. Jävla märkligt, för det var ju Dio, Uriah Heep och Asia. Det är inte mycket heavy metal över det. Men Dio körde Voodoo och han körde Tarot Woman. Och lite, det var så magiskt att stå där i Lisebergshallen. Tillbaks till Live Evil. Voodoo, den är 5:51 på originalskivan och 6:06 nu på denna. Här är det lustigt. Den här har fläckvis helt annan sång. Så de har verkligen överdubbat eller klippt in från andra gig eller någonting på originalskivan eller till det som blev originalskivan. Och där är dessutom några sådana här all right och yeah och lite sådana grejer som inte är med på nymixen. Så det är riktigt spännande. Plus att slutsolot när Dio, han sån adlibbar, slutet där. Gitarrsolot där är också helt annorlunda än det som är med på Live Evil. Så det känns ju verkligen som att det här är den riktiga inspelningen från San Antonio, om det nu är det. Medan Live Evil har det överdubbat eller tagit från olika spelningar och klippt in för att något har varit bättre eller sämre och så vidare. Där är inte mer mellansnack efteråt, men det är längre sån här publikljud. Och så ett hej innan mellansnacket kommer. Nästa låt är Black Sabbath. 8.38 på originalskivan, 9.13 här. Bara ett par sådana hej eller all right som inte är med på nya mixen, som är överdubbat i efterhand eller någonting. Och så lite extra mellansnack efteråt när Dio faktiskt presenterar skivan Paranoid, som ja, den här borde egentligen heta War Pigs, för det handlar om krig och krig är dumt. Och så kommer den enda låten som faktiskt inte skiljer någonting. Den är 9.19 i båda versionerna. Och så har den trumsolo efter sig, och det passar jag på att inte lyssna på. Därför, ja, det såg ut att vara lika långt, och I could not care less, om vi säger så. Nästa låt, Iron Man, 7.33 i original, 7.35 i nymixen. Men då är det så här att på originalskivan så fejdar ju denna ut, för det är CD1 som är slut här. Så när låten är slut så bara fejdar det publikljudet ut. Men nymixen, då kommer det mellansnack där han pratar om... ja, här pratar han... Iron Man är från San Antonio och han pratar återigen om Seattle. Ni är det bästa crowd. Det är nog här han säger det faktiskt. Och sen så går de rakt in i The Mob Rules. Här blir det lustigt då. För på originalet, på Live Evil, så är detta då CD2, låt 1. Och då fejdar den in, då hör man ett svagt sånt här. Jag trodde det var det här E5150-introt med någon liten synt. Men det är det inte, för det är inte det. Så då hör man det bara några sekunder. Och sen drar Mob Rules igång. Men på nymixen så hade vi då mellansnack. Eftersom där flyter allting på, där är inga fades. På nymixen så är det mellansnack, men du hör, det är en riktigt dålig edit, för du hör en halv sekund av det här knepiga introt in i Mob Rules liksom. Så där är lite konstigt, undrar vad det var de körde för intro till den där, det har jag inte tänkt på innan faktiskt. Originalet, alltså Live Evil, har några hej och sånt som inte är med på nymixen, men sen är det så här också att efter låten så är det ett mellansnack på originalskivan. Men det är inte med på nymixen, utan där håller den publik ut. Och sen går det till en inräkning. 1, 2, 3, 4. Eller något sånt på hi-hatten var nu. Tss, 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 tss. Och den är inte med på Live Evil. För nästa låt är då Heaven and Hell. Och där räknar den in med... Båda versionerna räknar in på hi-hatten, fast med öppen. Tss, 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 tss. Men man hör en sån här tyst... Tss, 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 på nymixen där. Jättekonstigt. Det här är det verkligen mycket skillnader. Så, poänglösa sådana, absolut. För man blir varken lyckligare eller så. Men ju lite lyckligare blir man, i alla fall jag. Heaven and Hell 12.09 på originalet. Mob Rules var 4.12 på originalet, medan 3.23 på det nya. Men det är ju för att det var då mellansnacket och allt låg ju på förra spåret, medan det var mer mellansnack efter Mob Rules på originalversionen, som var därför längre. Och samma här nu, så är originalet 12.09 med, för där är längre publikljud bara. Så återigen. Och 11.58 på Heaven and Hell, på nymixen. Och den enda skillnaden på hela Heaven and Hell jag kunde hitta, och då inklusive gitarrsolot, det var att där är en ny full vid 3.10. Det var den enda som var nysjungen eller så, som jag kunde hitta i alla fall. Nästa spår, Sign of the Southern Cross, det lilla de spelar av den, följt av Heaven and Hell-reprisen. 7.15 i original, 7.18 på denna nya. Det är för att det är lite gitarrgrejs som drar in i Paranoid i slutet på nymixen. Men det kommer i början av Paranoid på originalet, som är nästa spår då. Paranoid som är 3.45 mot den nya versionen, nymixen som är 4.23. För nymixen har, det är ju sista låten, Paranoid, innan extra numret, och då är det lite sånt här gitarrfilidut, stämma upp lite så när de går på för extra nummer som de inte har klippt bort på nymixen, utan de har låtit de sekunderna vara kvar, och det är lite roligt. Och så kommer vi till sista låten, och här är jättemycket skillnader, för det här är den enda låten där originalversionen nu går för långsamt. Den är 5.24 här mot 5.27 på nymixen, men den går för långsamt, rätt rejält för långsamt, så att jag fick faktiskt höja tempot på Children of the Grave här för att synka upp den med nymixen. Och sen är det jättemycket sång som skiljer. Här har de verkligen klippt och klistrat, gissar jag, mellan olika tagningar av sång eller sådär. För det är mycket som är rätt och samma, men det är väldigt mycket som inte är det. Så till slut slutar jag skriva. Jag har bara skrivit väldigt mycket av sången är snarlikt, men väldigt mycket är annorlunda. Så blir det när man blir lat, när det är lite för många all right och yeah som inte stämmer överens med varandra. De har nog använt delar av nymixens sång men också lagt på ny på originalskivan. Väldigt mycket sång här som skiljer. Heja mig. Originalversionen och Live Evil har en sista all the best, good night. Och på nymixen så är det bara publikljud tills det tar stopp. Och det sista som händer är ju då Fluff, den här instrumentallåten som de spelar i P8 när de gick ut. Den är 1.15 på originalet och 1.23 här. Men det är ju Fluff, det är ju studioversionen av Fluff från Sabbath Bloody Sabbath-skivan. Så varför man skulle lyssna, varför de ens har lagt med den här är ju helt poänglöst egentligen. För att den spelades ju inte live på konserten. Men på det hela taget en ganska rolig annorlunda mix. Kul med extra annorlunda gitarrsolo i NIB och Voodoo av Tony. Intressant att lära sig att det var mycket sån här sångnytagningar och så vidare. Huruvida det var värd sin tusenlapp eller ej, jag vet inte. Jag har naturligtvis då dratt ner detta och har det på min hårddisk nu. Jag lyssnar inte, jag har ingen CD-spelare, jag har bara en CD-rippare. Så att den får stå i hyllan något år, sen gissar jag att den åker. För att där är inte, den är inte som volym 4 eller Paranoid som har pregnansen. Utan det, och, jo, för där är ju en booklet med också och den är helt värdelös. Skitstor, eller ganska stor bok som bara är intervjuer som handlar om Black Sabbaths historia. Och det är så jävla tråkigt att läsa det för 100 miljonte gången. Där är inget nytt under solen överhuvudtaget och där är ingen information om mastertaperna, inget roligt alls, ingen information alls. Det är bara såna här poänglös jävla rappakalja som Kiss är så bra på. Det är synd att Black Sabbath har blivit bra på det också. So there you have it. Live Evil-boxen, är den värd att köpa? Jag vet inte. Jag ser att de har lagt nymixen på Spotify, så egentligen, varför ska man äga den fysiska produkten när den kostar så otroligt mycket pengar gentemot vad man får ut av det? Varför fick vi bara det? Varför fick vi inte Seattle, San Antonio, Dallas och de gingen oklippta? För du har alltså 2 500 för en box med 10 CD-skivor med 5 oklippta gig. Absolut! Vilken dag som helst. Vilken dag som helst. Men det här är lite av ett hån. Och lite av ett rån. Tycker jag faktiskt. Herra skivbolagen kunde lyssna på. Det finns sådana arkivarier som jag. Som är beredda att ställa våra tjänster till förfogande. Om ni är så himla osäkra på vad det är ni ska släppa. Ring mig först. Jag vet vad ni ska leta efter. Jag har rätt bra koll på vad som kan finnas. Och det finns ju soundboard som man inte känner till och det finns soundboard som man känner till som ingen har pallat rota fram och så vidare. Så att det går ju att göra det bättre. Varför inte göra det då? Varför inte satsa och, ja men nu gör vi de bästa boxarna. Nu gör vi bättre än Metallica. För är det någon som gör bra boxar så är det Metallica. De börjar lite slarvigt. Kill 'em All och Ride the Lightning har jag faktiskt inte köpt. Ride the Lightning är lite sugen på, men de är väldigt dyra de också. Men från Master of Puppets och framåt, herre jävlar vad mycket material, så mycket soundboard, så mycket film, så mycket demos och informativa böcker med datum på alla råmixar och nymixar, alltså allting. Det finns ingenting att klaga på, förutom möjligen att de väger så mycket. Men det är ju också blessing in disguise. Så ja, gör som Metallica, alla band, hör ni det? Alla band som lyssnar på detta nu här. Köp er svarta plattan eller Justice eller någonting med Metallica, boxarna. Och så gör som dem. Så lovar jag att nästa gång jag gör ett sånt här deluxe-avsnitt så ska jag prata mycket varmare och gladare om det. För jag vill ju, det ska vara, jag tycker ju sånt här är roligt. Jag menar, fan, Creatures of the Night, jag har ju hört den skivan en miljard gånger. Jag har säkert, jag har inte så många, 5 eller 7 utgåvor av den. Och att köpa en till behöver jag inte. Men jag vill ha det andra materialet. Det är ju det som gör boxarna värt någonting. Tänk på det. Snälla skivbolagen. Ring mig sen så löser jag det. Jaha, ska vi ta lite midsommar på det då? Nu är jag lite sugen på min glass som jag har suttit och längtat efter. Jag gjorde precis en livestream i söndags. Jag ville prata lite om Kiss 1973. Så det var länge sedan jag gjorde en sån här livestream på Facebook. Så den kan man gå in och titta på. Det finns på Facebook fortfarande. Men den ligger även på Alex Room Service YouTube-kanal. Jag hade en tittartävling där också. Man fick ringa in i direktsändning och vinna en Shout It Out-bok. Jag har inte hunnit skicka den än, om du lyssnar. Så var inte orolig. Den har inte kommit bort. Men jag har inte hunnit. Det har varit en tuff vecka på jobb. Så Det var väldigt skoj och det kommer säkert fler livestreamer framöver. Men nu ska vi ta lite semester, men vi ska också skriva lite bok. Så det blir mer poddar och lugn och kul i poolen. Och så där innan vi går och lägger oss och firar midsommar för er som gör det. Jag gör inte det. Jag ska bara göra hemmagjord Ica pizza och antagligen titta på tv. Igår så... Är det här värt egentligen att dra upp? Ja, men det är väl värt att, jag kan väl säga så här. Igår så blev jag uppmärksammad på en grej. Ett livsöde som inte går bra, som inte kommer att gå bra. Det var en människa som bad om hjälp och där jag faktiskt kunde hjälpa. Så inför den här midsommaren i år, och nu är det ett år sedan vi flyttade och så vidare, och man vet aldrig, livet tar sina egna vägar och man vet aldrig hur det ska gå och vad som ska gå. Men när jag fick höra om det som hände igår, och så satt jag och tittade och funderade ganska länge, och sen gick jag in och gjorde en liten förändring av mitt eget liv som gjorde att jag kunde hjälpa en person som jag faktiskt inte känner så väl. Men jag kunde göra dens dag och tid lite drägligare i en stund när den personen behövde det. Det tyckte jag var väldigt bra. Oödmjukt nog. Och jag tänker ibland att om alla hade gjort en sån här grej lite då och då, så hade man kanske fått en lite annan inställning till livet och till sig själv och till hur man ska hantera saker och ting. Lite mer vänlighet. Lite mindre dumhet. Det är väl det jag egentligen skulle vilja ha ut. Sen att det inte kommer att gå bra i slutändan, det kommer det inte göra för någon av oss ändå. Men för somliga går det lite snabbare. Men ja, jag tror jag får lämna det där här nu. Jag vill inte kasta gris i eget stall, som det heter. Jag vill bara ha det sagt. Inför midsommar och resten av framtiden, så var snälla. Var lite snällare imorgon än vad ni var idag. Och så gör vi det framöver. Lite snällare på lördag än vad vi var igår. Imorgon och igår. Och så vidare. Tusen tack för att ni har lyssnat. För att ni deltog i livestreamen. Den blev flamsig som fan, som vanligt. Och jag hoppas att alla får en fin midsommar. Jag lägger ut detta på midsommarafton. Är det egentligen lönt? Jag kanske väntar att lägga ut detta till midsommardagsmorgon. Och i så fall så hoppas jag ni hade en bra midsommarafton. Och att ni drömde om 7 sorters kobajs när ni la bladen under täcket. Så får vi se. Nästa avsnitt blir nog kanske en utflykt om vi får ihop tiden. Jag och utflykten. Så ta hand om er. Ha en fantastisk sommar. Jag hoppas någon får semester. Jag hoppas någon får jobba och ta sen semester. Jag ska själv vara ledig i juli framförallt. Jag åker till Stockholm 4 dagar. Woohoo! Om ni ser mig på gatan så går fram och så lägger ni vänster hand på min högra axel och säger kvällsposten. Storkrysset i kvällsposten, Mr. X. Så ska ni få en glass. Tack för att ni har lyssnat idag och hoppas konsumentinformationen gjorde någon lite klokare i alla fall. Skriv ett mejl eller något om ni undrar någonting mer om de här boxarna och så vidare. Jag svarar gärna, som ni vet. Nästa gång så ses vi i havet. God afton.